Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Mustafa Panshiri och Jens Ganman gästar DK för att tala om ånger. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som inte stödjer Dekonstruktiv kritik ännu kan göra det på patreon.com/aronflam i ett ord. patreon.com/aronflam i ett ord. Patreon är, för dig som inte vet, en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt. Som Patreon får du avsnittet dessutom några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på PayPal, via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Vill du hellre stötta Dekonstruktiv kritik och din egen utveckling kan du alltid köpa en bok på aronflam.com/merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger, Jag älskar att bli citerad och Älskade public service, som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Vill du förstå Sverige idag så måste du läsa Det här är en svensk tiger. Det är en bok som får mer och mer rätt ju längre tiden går. Vill du veta varför public service är ett allvarligt statligt ingrepp i yttrandefriheten ska du läsa Älskade public service. På aronflam.com/merchandise hittar du också affischer, t-shirts och muggar som gör att du kan njuta av ditt morgonkaffe samtidigt som du i lugn och ro triggar eventuella socialister vid frukostbordet. Jens Ganman har gästat DK en hel del den här våren och nu är han tillbaka igen. För att du inte ska tröttna har jag valt att balansera Jens med hans parhäst Mustafa Panshiri. Senast jag intervjuade de två tillsammans var valåret 2018, då om deras första bok Det lilla landet som kunde. Det har alltså gått ett halvt decennium och nu har landet de beskrev då ångrat sig. Vill du lyssna på det här avsnittet så hittar du länken i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag rekommenderar det inte bara som en nostalgitripp. Jag är inte särskilt nostalgisk av mig. Jag tycker du ska lyssna på det för att märka hur långt vi har kommit sedan dess. Mustafa Panshiri hittar du annars i integrationsprojektet Sista måltiden och Jens Ganman är som vanligt på Facebook och Substack. Njut!
Hjärtligt välkomna tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska ni vara, Mustafa Panshiri och Jens Ganman. Jag har valt att bjuda in er båda samtidigt så att ni ska kunna vara här och försvara er.
Du, det här känns verkligen som ett polisförhör.
Vad har vi gjort?
Ni har ju skrivit en uppföljare till boken Det lilla landet som kunde.
Kommer du ihåg när du intervjuade oss om den?
Ja.
Sist, vart vi var då?
I Almedalen.
Vi satt på en blåsig pir.
Ja, det gjorde vi.
Mm. Det var väldigt roligt.
Och så försökte jag med samma konststycke som jag försöker med idag. Det vill säga att intervjua två personer när jag bara har två ljudingångar och måste ha ett ljudspår för mig själv. Så om det låter lite burkigt till dig som lyssnar så beror det på att jag talar in i toppmicken. Som alltså inte riktigt är gjord för att man ska låta så mycket.
Vilken underbar dag.
Fantastisk, fantastisk dag.
Kan du inte låta som du menar det?
Det är svårt alltså.
Vi skämtade på väg hit att vi skulle fråga hur läget var. Mm. Och att du skulle ge oss inte så uppmuntrande svar. Och det gav du.
Ja, men läget ser ju rätt mörkt ut.
Det gör ju alltid.
Men det har du ju sagt alltid, Aron.
Jo, fast det har ju alltid sett rätt mörkt ut.
Ja.
Och så skrattar oss det. Det tycker du, då blir du glad.
Jag förstår bara liksom inte varför jag måste upprepa mig hela tiden. Men, ja, så först så skrev ni den här boken, Det lilla landet som kunde. Det är en väldigt tjock bok. Det var många som sa att ni ljög när ni skrev den här boken.
Vad sa det? Om vad?
Ja, men om allt antar. Och sen så har vi den här boken då, uppföljaren, Det lilla landet som ångrade sig.
Ja.
Ja, som är betydligt tunnare.
Ja.
Mer lättläst.
Ja.
Och alla håller med.
Till och med Anders Lindberg.
Vi kan väl börja med att fråga liksom, Mustafa, du har skrivit lite mer i den här boken än du gjorde i förra. Eller är det bara det att den är kortare så att ditt bidrag syns mer?
Det är nog det sista. Nej, men jag har skrivit lite mer nu.
Ja, och vad handlar boken om?
Det handlar om ånger. Att vi har ångrat oss. Att vi kanske har varit lite naiva. Och att det här idén om ett mångkulturellt samhälle med att alla människor från olika delar av världen kan mötas och utbyta idéer och utan att det ska uppstå någon friktion, att det kanske var lite naivt.
Jaha.
Vi vill lämna tillbaka varan.
Invandrarna.
Nej, det öppnar hjärtats asylpolitik bland annat.
Okay.
Jag vill trycka på en sak som jag kommer på att jag har glömt att säga i alla andra intervjuer.
Ja.
Vi intervjuar ju två män i Norrland som har lyckats jättebra. De har kommit från andra länder, Kongo och någonstans i Mellanöstern.
Irak va?
Irak, ja just det. Och de har lyckats så bra i Sverige för att de gjorde tvärt emot vad folk sa att de skulle göra.
Oh,
det tycker jag är jätteintressant.
Oh,
i det ena fallet så var det en man, han sa så här: jag vill inte ha massa bidrag. Jag vill starta företag och jobba med upp. Och då sa Migrationsverket och andra, men du måste ta emot bidrag. Och så var det liksom en beef mellan dem om det. Den andra mannen, han sa redan från början, ni svenskar måste tala om för mig vad som gäller i Sverige. Sociala koder, kultur, hur funkar Sverige? Och han fick höra, nej men det finns inga, vi har ingen kultur och det finns inga sociala koder. Och de två har gått jättebra för, Morris och Mustafa som han heter också då, i Lycksele respektive Vilhelmina. Det tycker jag är jätteintressant.
Och vad tror du är då som gjorde att de här kom in i samhället?
Ja,
det var ju inte någon integrationsprojekt i alla fall. Utan det var att de själva ville. Precis som jag och min familj ville när vi kom hit. Vi var genuint intresserade av Sverige. Men det är vår berättelse. Men jag har inte hört, eller jag har inte träffat någon som sagt så här, fan, jag är integrerad med att skaffa mig jobb och sånt där på grund av det där integrationsprojektet. Som de hade. Det var därför.
Men tror ni att det till och med skulle kunna vara så att bidrag skälper snarare än hjälper människor?
Inte i alla fall. Nu vet jag vad du är ute efter politiskt. Jag tror inte att det är så i alla fall. För om du kommer hit en ensamstående kvinna som har det väldigt fattigt och tufft, så för henne är det nog en viss skillnad att få hjälp. Men Musse som vi träffade i Vilhelmina, han är ju en riktig entreprenör. Och han var liksom fast besluten från dag ett. Han skröt ju om hur mycket han betalade i skatt för oss. Och hade blivit jätteförvånad över när han möttes först av de här reaktionerna. Att nej men du klarar inte det Musse. Låt staten ta hand om dig. Men han vägrade. Så det är väl mycket kopplat till vad det är för slags person såklart.
Tror ni?
Ja det tror jag.
Du tror inte det är så bara att om man låter folk kämpa sig in i ett samhälle så betyder det mer för dem?
Du menar som i USA?
Ja, till exempel.
Jo, men om du kommer hit någon som, när de redan kommer hit, sitter i permobil, har en krigsskada, alltså vi har ju olika förutsättningar.
Ja, absolut. Hur tog den sig hit, den här personen i permobil med den uppenbara krigsskadan?
Den kanske fick hjälp att ta sig hit.
Kvotflyktingar, kanske?
Ja, kvotflyktingar. Så det är någon viss skillnad.
Okej.
Okay. Mm. Jag älskar att vi blir så här två socialdemokrater när vi möter Aron. Vi måste ju bli det.
Det tog honom två minuter.
Varför har du glömt att säga det här i alla intervjuer ni har gjort hittills?
Därför att vi har fastnat på några spektakulära kapitel som kanske är lite mer spektakulära. Till exempel när vi var med på en exorcism eller en omvändelseterapi av homosexuella. Eller när vi var i Frankrikes förorter i Marseille. Det är mer spektakulärt, sådana kapitel. Men de här ganska två tystlåtna kapitlen från Norrland som Mustafa skrivit om Lycksele och Vilhelmina är egentligen i kontexten de intressantaste kapitlen. För alla säger så här, ah, men den här boken handlar ju om invandring och integration. Ja, inte bara. Egentligen ganska lite. Men de två kapitlen handlar om det specifikt. Och de är väldigt talande i all sin enkelhet.
Och resten av kapitlen handlar om ånger.
Ja, väldigt mycket om ånger.
Ja. Och där saknade jag lite i den här boken, därför att det finns människor som man verkligen borde fråga om de ångrar sig. Ja. Och många av dem var med i den förra boken, men de var inte med i den här boken.
Vet du varför då?
Nej.
Därför att de svarade så himla PK i första boken, så vi kände att vi kommer inte få några ärliga svar i den andra.
Ja, men blir inte intressant ändå? Ni ska ju undersöka om folk har ångrat sig.
Mm.
Och då förväntar jag mig nästan att du, Jens, liksom hör av dig till Moa Berglöf. Och på riktigt, och försöker få reda på om hon har ångrat sig. Liksom.
Vem är Moa Berglöf?
Hon är ledarskribent på Sydsvenskan och tidigare talskrivare åt Fredrik Reinfeldt. Mm.
Hon gillar dig speciellt.
Nej, det gör hon inte. Yes. Men hon hade aldrig svarat. Det är det som är problemet. Att,
Jag tror att vi kom undan med förra boken för att få kände till oss. Anders Lindberg är med i Lilla landet som kunde och svarar.
Ja.
På frågor vi ställer till honom.
Mm. Ja, men dig kanske man inte kände till då, men Jens kände väl Anders Lindberg till.
Kanske inte. Kanske
inte, nej, inte riktigt på det sättet. Nej, jag tror inte det.
Inte.
Och den fråga han svarade på då, det var ju en fråga som vi plötsligt nu hör många säga självmant. Och det är ju, vad gör vi med dem som inte vill integreras eller bli en del av det svenska samhället? Men då, för 5 år sedan, när vi ställde den till vissa, då var det så här. Det var lite fågelholk på en del att de bara, vadå, inte vill.
Man förstod inte frågan.
Nej, nej, men vad har vi gjort med svenskar som inte vill, alltså majoritetssvenskar som inte vill att anpassa sig och integreras?
Ja, men vi tog ju upp det i förra boken som exempel då HA och MC-klubbarna som aktivt och säger vi vill stå utanför samhället. Samtidigt som de vill ha sjukvård och de vill ha liksom A-kassa och sådär. Så det exempel finns ju med. Ja, vad gör vi med dem? Man kan hamna i fängelse, man kan bli av med sina bidrag, man kan bli skönstaxerad.
Eller tänker du historiskt? Alltså hur man gjorde förr med folkhemmet och...
Där är rätt svar.
Husförhör med Arfla. Okej, okay, vad är rätt svar?
Du, kastrering.
Ja, jag visste att den var på väg dit. Du, Aron, du skulle bli en riktigt bra förhörsledare. Jag säger det här utan att skämta. Alltså du har alla dragen för att kunna hålla ett bra... Och jag har suttit med många förhörsledare. Du är grym.
Ja, tack så mycket. Ja. Men försök inte komma undan genom att...
Jag säger det.
Man känner sig skyldig vad du än frågar, så känns det som att det är fel svar.
Ja, men jag var ju faktiskt på Kulturhuset och såg när ni debatterade den här boken. För nu har ni hunnit göra en del intervjuer i ett antal poddar. Så den här podden är på intet sätt först. Jag har dessutom haft... När den här podden sänds så kommer jag haft 2 avsnitt i rad med Jens Ganman. Så det blir liksom det 3:e avsnittet med Jens Ganman. Och bara för att man stoppar in en Mustafa Panshiri så behöver det inte betyda att det liksom inte blir ett avsnitt med Jens Ganman. Så ni hade i alla fall gentilt nog bjudit in mig till Kulturhuset. Jag behövde inte ens lösa inträde för att titta på när ni debatterade Det lilla landet som ångrade sig. Jag kände inte igen moderatorn.
Cecilia Garme.
Ja. Och vem är hon?
Hon gav ut en bok tillsammans med Katarina Barling för ett år sedan som heter Saknad. Saknad
landet inom...
Nej, den heter bara ett ord, va? Saknaden eller Saknad?
Nej, Saknad heter den. Och så Landet inom oss någonting.
Just det.
Jakten på landet inom oss, något sånt.
Så hon har redan skrivit Den lilla landet som ångrade sig, fast den handlar om saknad.
Den handlar mer om känslan saknad.
Mm. Okej. Okay. Ja, jag ser att det här är på väg. Det är nästan en vit bok. Det är inte så dumt om man slår ihop alla de här som nu kommer komma som ett flöde i den svenska offentligheten. Vad tyckte ni själva om att debattera det här mot Anders Lindberg?
Jag var väldigt beredd på Anders debattteknik. Men den var värre än vad jag trodde. För att han vill ju aldrig prata specifikt om någonting, alltså, som vi har skrivit om. Utan han målar väldigt, väldigt brett. Berättelsen om klimatet och Black Lives Matter och att vi är en del av en rörelse som försöker måla... Alltså, Han gör ju det väldigt snyggt, för han anländer små bränder hela tiden. Och när det är din tur, då måste du försöka släcka de här bränderna. Men du har ju bara så lite tid. Men han var verkligen inte intresserad av det vi har skrivit.
Han hade kunnat ta upp de här två exemplen i Norrland på lyckad integration. Men jag tror att han hade säkert läst om dem, men jag tror att han inte riktigt tog till sig argumentationen där. Men ett kapitel kommenterade han i detalj, och det var det här med exorcismen av en homosexuell man som han tyckte var... Han sa så här, och det är helt sant, han sa det är ett väldigt roligt kapitel, sa, men det är väldigt obehagligt också. Och det är sant.
Är han själv kristen, tror du?
Nej.
Det kan jag inte svara på.
Nej, det tror jag inte.
Nej, jag bara nyfikenhet faktiskt.
Men du gick väl inte i fällan häromdagen, du också, på Twitter, när Jonna Sima skrev det här om Ramadan?
Det har jag typ missat. Jag ser henne trenda nästan varje dag, men jag förutsätter att Aftonbladets ledarredaktion faktiskt trollar svenska folket.
Det gör ju de.
Det måste de göra, för att de gnäller ju alltid om det här med kulturkriget hela tiden. Mm. Men de är ju med och ser till att den fortsätter. Alltså när Jonna Sima skriver vi borde lära oss av Ramadan, och så skriver Jomshof borde lyssna på muslimerna, skriver hon och sånt där. Uh-huh. Och när Anders Lindberg...
Vad handlade den här krönikan om?
Att Ramadan hjälper oss. Jag läste ju inte hela, såklart.
Något med eftertanke, slappna av.
Ja, att det skulle hjälpa oss med mindre stress, ja, om man har Ramadan. Och Anders Lindberg skriver någon vecka tidigare att bönutrop en del av svensk kultur. De kan inte tro att när de lägger ut det på Twitter att folk ska bara, fan, det har varit klokt.
De skriver ju i sin tidning. Det är ju inte bara på Twitter de lägger ut det. De skriver ju i en tidning.
De lägger ut det.
Men det är ju trollningar. Det är helt uppenbart att det är så. Och jag är så fascinerad av att så många hoppar på det där och blir så provocerade istället för att bara, ja. Men jag fattar att de försöker bara.
Vad tror ni människor som är vänster tänker när de läser Aftonbladets ledarsida?
Jag känner många på vänsterkanten och socialdemokrater som genuint föraktar Aftonbladets ledarsida och deras ledarskribenter. De tycker att de förstör för dem.
Det blir pajaskonster av det.
Jag fick en bra fråga.
Det är ingen av de här vänstermänniskorna som tänker säga det högt offentligt.
Nej, det är sant. Jag fick en fråga häromdagen om att Jens och jag var på Kulturhuset. Mm. Att det var så många som var där, för det var ju slutsåld. Mm. Och då frågade den här personen, men hur kommer det sig att det är så många som kom dit? Tror ni att många av Lindbergs och Karin Olssons fans var där? Och då slog det mig att de kan ju inte ha några fans. Alltså, känner ni någon som säger så, Anders Lindberg, han följer jag. Han är klok. Han har bra saker att säga.
Ja, en person som jag känner säger det ibland. Och det har jag haft diskussioner om. Och den personen säger att han är faktiskt jävligt klok. Och Jaha. Det får man ju tycka.
Och den här personen, vad är det för typ av människa?
han är medlem i Socialdemokraterna i Östersund. Mm. Så att han är ju lite jävig.
Kognitiv funktionsvarians.
Han är jävig. Men det som Mustafa säger, att nu när när jag kommer hit från Norrland och har en paneldebatt på Kulturhuset i Anders hemstad, så logiskt sett så borde det komma många av hans fans komma dit och stötta honom. Men det var ju inte
Nej,
så.
Nej, det är ju det. För då där är min poäng, att det slog mig att det är många som lyssnar på dig, Aron, och säger jag ser fram emot nästa poddavsnitt av dekonstruktiv kritik. Aron är bra, bla bla bla. Men det, jag har aldrig hört någon säga, så jag ser mycket fram emot Jonna Simas nästa ledartext. Undrar vad den kommer handla om. Fan vad spännande. Den ska jag retweeta.
Mm. Så då kanske det är ett märkligt val av samtalspartner att bjuda dit Anders Lindberg, eller?
Nej, jag vet inte om vi ska avslöja.
Jo, men vi berättar precis hur det är.
Men vi var ju på ett möte inför det här Kulturhuset.
Uh-huh. Är det då ett förlag som har sett till att dra ihop det här? Eller?
Och de ansvariga på Kulturhuset.
Stadsteatern, jag tror att de var lite på och ville göra det här. Men vi hade ju förslag på massa andra namn faktiskt innan. Greider, vilka var det med? Men det var ju Åsa Linderborg.
Lena Andersson.
De tackade nej allihopa. Så att Karin var ju där istället för Åsa Linderborg, kan man väl säga då.
Mm. Det är ju skillnaden är minimal.
Nej, det ska jag säga. Jag tror inte de två är de sötaste vänner, men Karin gjorde ett jättebra jobb. Men Åsa ville inte av någon anledning. Och det hade, tycker jag personligen, varit jätteintressant. Mm.
Nej, men då sa de så här, den här boken är ju väldigt politisk, sa de. Mm. Jaha, tänkte jag den där. Då sa de, då måste vi ha med Anders Lindberg. Och så hade de Billan Osman som ett förslag. Men då sa vi, nja.
Varför det?
Varför vi sa nej, eller varför?
Ja, varför säger ni till Billan om man tackar ja till Anders?
Därför att jag vill inte gå in på postkoloniala teorier och vithet, och jag känner mig helt vilsen i de konversationerna, och jag tror inte att vanligt folk vill höra det där heller, varken svenskar eller invandrare. Jag tycker det vore boken en otjänst att gå in i de spåren, och jag förstår sällan vad Billan säger faktiskt.
Och sen sa...
Älskade bilen.
Jag tror att du har det gemensamt.
Men du, Mustafa, sa inte någon till oss under kvällen där, var det Cecilia Garme som sa det, att ja, den här boken är ju lite rolig också, och då kopplar hon ihop det, men då var man höger.
Högerpopulist.
Och vi förstår inte det där. För av tradition så har ju högermänniskor ansetts vara jävligt tråkiga och stiffa och konservativa, och så är det vänstern som har haft alla roliga människor. Men nu, om man då skriver lite roligt och skojar med saker, då är man höger per definition. Hur fan blev det så?
Jag har ingen aning. Jag känner inte igen mig alls i det. Det jag får höra på Twitter och sociala medier från människor som inte gillar mig är ju att jag brukade vara rolig en gång i tiden. Jag såg dem aldrig på mina föreställningar då, men de saknar den tid då jag var rolig.
Så du är inte rolig nu?
Nej, jag
är
inte.
Då är du vänster.
Är det så?
Med den logiken är du plötsligt vänster, Aron.
Ja, men där ser man.
Ja. Och så skyndar han sig byter ämne. Okay.
Men nej, vi ska tillbaka till ämnet. Ja. Det är du som försöker faktiskt slingra dig.
Okay.
Så vad kände du då under den här paneldebatten på Kulturhuset?
När man uppträder med Mustafa, då är det som att vara ute med en mycket skicklig toppdiplomat. Därför att Mustafa är väldigt diplomatisk och jävligt bra på att ta folk, och han är alltid den som anlägger det vuxna tonfallet, och jag blir då lite så här positivhalarapan som hoppar runt och skramlar med bläckmuggen och sådär. Och jag tyckte att jag höll mig ganska bra fram till slutet när Anders sa några grejer som jag var tvungen att opponera mig mot.
Mm.
Men jag noterade en sak, och det är att Anders säger ju ibland saker som är helt galna, men så ler han lite samtidigt. Det kanske man inte ser när man sitter ute i publiken.
Jo då.
Du såg det?
Absolut.
Du gjorde det.
Jag tyckte han satt och log i mjugg under i princip hela paneldebatten.
Fast inte bara i mjugg, utan han ibland garvade han till som han förstod att ja, men du kan inte riktigt hålla masken. Du fattar ju att mycket av det här är underhållning.
Det var precis så jag uppfattade det.
Ja, han är en entertainer.
Som att han gick ut, visste att han skulle ljuga er och publiken rätt upp i ansiktet, och sen så bara gjorde han det. Och njöt av det samtidigt.
Jag hatar att behöva säga det, men ja. Min uppfattning av den kvällen var att Anders trivdes väldigt bra där på scen. Han visste precis vad det var. Den som var mest obekväm på scen, det var ju Karin Olsson. Jag tror inte hon ville vara där.
Och varför tror du hon inte ville vara där? Vad var det som gjorde henne obekväm? Var det Anders blida, nästan frireligiöst, liksom extatiska leende? Eller var det dig med din invandrarbakgrund? Eller var det Jens med hans... liksom,
jag tror hon kände sig rätt malplacerad, och efteråt sa hon att hon var nog där som ett kvinnligt alibi.
Ja, det är möjligt, men det är ju väldigt elakt sagt mot moderatorn som också är kvinna.
Ja, jag fattar inte riktigt det. För det var ändå,
fast det var ju två kvinnor och tre män i och för sig.
Ja,
nej.
60-40 liksom.
Ja, fast jag identifierade mig som kvinna den kvällen, så det var faktiskt 3-2
Så 60-40 kvinnor.
60-40 kvinnor. Ja. Nej, men jag tror att Karin känner så här att hon, det är klart att hon är ju borgerlig eller liberal, så hon gillar ju inte Anders retorik. Och sen gillar hon inte riktigt mig och tycker jag är jävligt jobbig, en någon slags rabulist. Så hon hamnar ju mellan två.
Mm.
Sådär. Men, och med tanke på det så gjorde både hon och Anders ett bra jobb, för att de hade faktiskt läst boken. Och det som ballade ur på slutet var att när Anders sa så här, jag förstår inte riktigt vad jag gör här. Och det var ju för att många i publiken, vilket man inte hörde på webbsändningen, många i publiken opponerade sig ju väldigt kraftigt mot saker han sa. Skrattade rakt ut, himlade sig. Du vet, det märkte man när man satt där. Men sen när man ringde folk på kvällen och sa att såg ni sändningen på webben? Då sa flera till mig så här, ja vad städat det var. Och då sa jag, aha, men ni hörde inte publikreaktionerna? Nej, det hördes väldigt dåligt. Så det var en helt annan debatt på nätet. Du var ju själv där, Aron.
Ja.
Du kan väl beskriva hur du uppfattade?
Ja, jag kände väl, om man får tala känslor ett kort ögonblick, djup förtvivlan över mina landsmän.
Jo, men skit i det. Vad gjorde dina landsmän? Hur reagerade de?
De skrattade. Det var väl... De skrattade väl mest när Anders sa de mest knäppa sakerna. Och vissa kodord, typ Greta Thunberg.
Och suckade lite uppgivet och sådär.
Jag suckade, han suckade väl inte.
Nej, du gjorde det.
Alltså, han satt och log.
Ja.
Han är rätt skicklig ändå, Lindberg, för att säga. Han har sina knep som gör att du vill bara skrika inombords. Jens gjorde ju typ det. Men när han säger det här att ingen har sagt att vi ska ta emot 100 miljoner. Det är en sanning med mycket modifikation.
Ja,
ingen har någonsin sagt 100 miljoner. Men han... jag måste ändå ge det till honom. Han är på rätt plats om han ska vara den rollen han har. För...
Och vad är det för roll?
Agitator, politisk agitator.
Han är den här
agitator.
Som man...
Fel svar, uppenbarligen. Det var fel svar. Okej, okay. Mustafa.
Jag ska säga, han är en sån där som man skickar längst fram som ska rensa så att du eller flytta fokus från olika grejer. Som det där med bönutropet. Det tror jag han gör helt med flit så att det blir snack om det och inte det här med ABF och allt sånt där. Det tror jag är hans jobb. Och visst jobbade han för LO innan.
Han har väl också jobbat både så där och som politisk sekreterare åt någon politiker också.
Och gift med en proffssosse.
Ja, det kanske han också är.
Åsa Westerlund.
Någon som hade med Botkyrka att göra, eller?
Visst, ja precis, exakt.
Nej, men Anders är ingen otrevlig eller ondsint människa. Det som Mustafa säger, han är jävligt bra på det han gör. Och om han, jag tror att han skulle säga om han var ärlig att, ja men vadå, jag har ju betalt för att göra det här. Som till exempel, vem är hans motsvarighet på högerkanten skulle vi säga?
Typ Chang Frick.
Ja men typ, Chang är ju ett specialfall, men finns det någon på någon ledarsida som har haft den där rollen åt Moderaten eller så? Att,
nej,
det finns inte riktigt det, va?
Inte på det sättet.
Det gör ju inte det, och det är det som är poängen här, att arbetarrörelsen är ju helt ointresserade av hedlig debatt. Alltså helt ointresserad. Och det märks så tydligt när man ser er på Kulturhuset tillsammans med Anders Lindberg.
Okay.
Det är därför jag känner förtvivlan. Därför att det är ingen idé.
Nej.
Det kommer bara bli sämre och sämre och sämre tills det blir våld.
Men han märkte att han sa så här till oss: grabbar, ni har vunnit. Och då minns inte jag om du eller jag...
Jo, det var ju också... Ja.
Ja, men då sa ju... Var det du eller jag som sa det att vi... Nej, men det är ingen som har vunnit på att Sverige har blivit som det har blivit. Alla är förlorare. Ja. Men han ville ju gärna få det till att... Undrar om han menar att eftersom borgarna vann valet så har vi vunnit.
Ja.
Det var lite oklart där.
Och men... att vi var eliten.
Eller att ni har vunnit debatten. Oavsett vad det var ni hade vunnit så har det liksom ingenting med verkligheten att göra.
Vi tycker ju inte det.
Nej, men det är liksom inte... Det är så... Precis, därför att ni har ju skrivit här... två böcker och det har haft en viss kulturell påverkan, kanske. Vi får se. Mm. Ni avslutar ju den här senaste boken, jag tänker spoila den nu.
Ja.
För det är lite intressant att ni avslutar med att det är liksom inte bra, men det är okej. Okay.
Att göra fel, ja. Man får göra fel.
Ja. Mm. Men
visst, var man erkänner det?
Ja, fast det är ju ingen som har erkänt det. Ni har ju skrivit en bok först till folk som inte vill erkänna det, och sen nu har ni skrivit en bok där de som borde erkänna det inte är med, men det är okej. Ingen av dem har blivit av med jobbet.
Men så står det väl inte? Nu får du läsa ordagrant vad det står. Nu är du som lindar och hittar på saker som inte står, eller hur? Får du inte göra. Vad står det?
En del av er läsare tänker på Hitler nu och på Tredje riket.
Du börjar mitt i en mening, det där blir väldigt konstigt. Du får ju ta med det som innan om det ska bli begripligt, eller läsa efter det.
Nej,
där.
Men ni får förklara efter, om ni vill.
Okay.
Ja, jag kan ju inte läsa hela boken.
Nej, men, okay.
Det här är liksom en av de sista sidorna. Ska jag läsa 222 sidor? En del av er läsare tänker på Hitler nu och på Tredje riket. Inte helt ologiskt eftersom Toynbee vid ett tillfälle träffade Hitler 1936 och tyckte att han var rätt okej. Okay. Andra på den svenska socialdemokratin och folkhemmet, den svenska modellen, etc. etc. Det är helt okej.
Okay. Mm. Det var ju inte alls vad du sa. Det var ju inte uttaget vad du sa. Du är som Anders Lindberg. Ja.
Men vad tror... Vad då?
Vad vi menar där, det är att... Vi citerar ju en brittisk filosof som heter Arthur J. Toynbee som pratar om hur samhällen byggs upp och blir framgångsrika och sen blir de oundvikligen så rasar de ihop. Under tyngden av sin egen orimlighet, typ.
Det var ju det som det handlade om, det här med Hitler. Att då tänker man, aha, menar Tredje riket, som ju bara pågick i 10 år typ. Men man kan också tänka på folkhemmet som också har rasat ihop av sig själv. Och det är okej att tänka på båda dem. Man får ha båda associationerna. Det var det som det stod som var okej.
Okej, inte så det är inte okej resultatet vi är nu?
Nej, men det har vi ju inte skrivit i boken.
Det är inte min uppfattning heller.
Men... okej, okay. Men är ni arga? Är ni besvikna? Ångrar ni er?
Vi försöker med skratta åt det i det här laget.
Jag ångrar att vi kom hit för det blev så jobbigt för er. Nej, men du, vet du vad?
Vi har inte börjat snacka om Uppdrag granskningen som jag tittade.
Ni kommer till det.
Ja, men, det måste
vi. Men lite snabbt så, när vi var och tittade på den här gated communityn uppe i fjällen till exempel. När vi är ju med på den här gay-utdrivningen och så. I botten är det ju ganska hemska grejer. Men vi försöker ju liksom fjärma oss lite från det där och försöka se det roliga i det i den mån det går. För det är en överlevnadsstrategi. Om man inte kan skratta åt galenskaperna någon gång, då kommer man inte överleva i det här landet.
Det är därför Trump är en sån här figur.
Ja.
Han skulle kunna vakna fel sida en morgon och så skulle han kunna skapa en världskrig. Men han är samtidigt väldigt rolig.
Så man skrattar åt det, samtidigt som man dör.
Och det är lite så vi ska se Anders Lindberg alltså.
Ja, man måste kunna skratta åt Anders också. För om du tolkar honom och Jonas Sima bokstavligt varje dag, då kommer du få så jävla högt blodtryck så att du kommer dö i förtid. Det är bättre att garva åt dem och se dem för vad de är. De är ju clowner.
Ja, det var ju faktiskt mitt jobb att vara clown.
Och du har blivit en seriös.
Ja, det är lite obehagligt att det är så faktiskt. Så vi skulle prata om Uppdrag granskning också. Det var på Mustafas inrådan som vi skulle ta upp det. Jag vet inte riktigt varför, men de har gjort liksom 4 avsnitt om de här påskupploppen. Då upprörda påskfirare gav sig på svensk polis. För att, jag vet inte riktigt. Mm. Vad var det som var fel med det,
Mustafa? Amen. Jag gillar ju Uppdrag granskning oftast. Jag tycker de ibland gör väldigt bra program. Men det här var en märklig granskning. Visserligen några guldkorn, för att de träffar ju några av de här killarna som var med och de ser ju helt sjuka saker.
Vad säger de för sjuka saker?
Nej, men till exempel så säger en av killarna säger att han sitter inne nu, att ja, men vadå, det här är demokrati, vi kom dit och vi visade oss. Men kan vi inte enas om att det var 50% vårt fel och 50% polisens fel?
Mm. Det låter väl rimligt.
Det låter väldigt svenskt. Han har integrerats. Ja. Det får man ändå igenom. Man kompromissar och sådär. Nej, men bland annat det. Men jag tycker, det jag ville fråga er två, det är att varför de som gör det här programmet har så stort fokus på polisen. Alltså de har narrativet att det här skedde för att polisen hade dålig strategi och dålig planering. Och jag är den som säger så här, polisen ska granskas. Självklart ska polisen granskas. Och de ska granska sig själva och se till att det här inte händer i framtiden. Men var det huvudorsaken till att mammor med barnvagn och spädbarn i famnen kastade sten mot polisen? Att pensionärer med rullatorer försökte döda polisen.
Så jag har ju sett Uppdrag granskning, så jag är ju fullt medveten om att ja, det är polisens fel.
Ja. Men min fråga till er två, jag vet inte om jag ska ställa den till
er
två.
Gör det.
Och det är att, varför gör man så? Är det för att det är ett svenskt sätt att så fort det sker något fel så ska man granska myndigheter? Att det är någon slags tradition liksom att det måste vara myndigheters fel? Eller är det rent okunnighet? Eller är det att man inte vill ta i den frågan? För Uppdrag granskning har ju ändå en tradition av att, du vet, de har ju ändå gjort program om våldtäkter och kultur och sånt där. Så det här är ju värsta straffsparken för dem. Varför hade vi, varför fanns det en sån likgiltighet mot polisen och våldsmonopolet? Varför?
Ja, varför? Alltså, jag har ju min egen teori om det här, men det är ju ingenting Uppdrag granskning går in på, eller hur?
Nej, och jag förstår inte varför de inte gör det. Speciellt när de gör anspråk på att göra den här granskningen. Alltså, det kan ju... Jag fattar inte. Jag förstår inte.
Har du sett den, Jens?
Ja, jag har en teori. Efter att ha läst Janne Josefssons bok som kom nyss och Lina Mackbulls bok, det är ju två som har jobbat på Uppdrag granskning bara två, då har man ju förstått, om inte förr, att ofta när det ska göras såna här längre reportage som de vet innan, det här kommer bli ett jävla snack om det här, typ Kevin-fallet eller det här eller något annat, MeToo, då är det ofta starkast vilja på redaktionen, den som skriker högst och bara, vi ska göra det här och vi ska göra det på det här sättet, som vinner. Och så är det chefer som lägger sig i, och speciellt i Linas bok, hon går igenom hela MeToo-uppdraggranskningsprogrammet, och då förstod man att i varje led, vid varje sekund i det här 60 minuter långa programmet, då är det någon chef eller någon HR eller någon, du vet, på innepelset som tycker till. Det där måste ni ändra. Och jag tror att det har varit så med de här programmen också, att det har varit väldigt många kockar som har gjort den här soppan, och så har det blivit kompromisser. Och någon har sagt så här, när allt var klart så sa någon, ja, men det här kantrar åt lite åt fel håll, nu måste vi väga upp det så vi får stoppa in en liten intervju till. Det är ju oftast kopplat till enskilda personer.
Jag vill inte vara konspiratorisk. Jag vill verkligen, jag vill tro att det är bara okunnighet, att man inte har bara sett den aspekten. Att det här har inte att göra med att polisen inte förbereder sig, det här är något annat. Jag hoppas att det är bara okunnighet, för nu får ju de mycket backlash på sociala medier för den här granskningen. För att ingen människa i Sverige som ser Uppdrag granskning får sympati för de här människorna som försökte mörda svensk polis. Ingen i Sverige tänker, när Uppdrag granskning säger så här, vi avslöjar nu att två av dem som sköts av polisen, de var under 15. Ingen bryr sig. Nej. Det är ingen som säger, va? Var det två under 15? Det här måste vi diskutera. Nej, ingen bryr sig. Så jag förstår inte varför de har fokuserat på det perspektivet.
Men tror ni att de har missbedömt att folk numera sitter hemma och kollar på de här COPS och vad heter det, Border Patrol i Australien och 10 andra shower? Folk har nu i många år sett hur utländsk polis gör. Och så tänker alla, varför gör vi inte så i Sverige?
Alltså, mitt intryck efter att ha sett den, det första och starkaste intrycket, det var just att det här är ett typiskt svenskt sätt att uppnå konsensus om vad som hände. Att det var väldigt viktigt att det fick kompromissas och att båda sidor fick komma till tal.
I slutet var det verkligen så. Ja. Slutet programmet.
Det visade också på en väldigt dålig förståelse som, det är ju inte bara svenskar i allmänhet som har det. Det har med skolsystemet att göra och med sådana sätt att se på rättigheter att göra. Det är att det finns en väldigt, väldigt dålig förståelse bland public service-journalister också uppenbarligen för hur en demokrati ska fungera och vad det innebär när polisen släpper ett område. Alltså rent juridiskt vad det innebär. Att polisen inte längre har kontroll över en plats eller att du inte längre kan samla upp skatt där. Sådana saker. Det betyder ju att det inte längre är ditt land tekniskt sett. Så det var de intrycken jag fick när jag såg programmet.
Jag tror som Mustafa att de hade nog trott, när de gjorde sina program om Göteborgskravallerna, det är ju rätt länge sedan nu då, var det 20 år sedan snart. Då, när, i efterhand när man fick se delar av polisens brutalitet mot de demonstrerande ungdomarna, då var det lite folkopinion mot det och folk var så här, men gud, de slår dem med batonger i huvudet. Men det som Mustafa säger, nu är det ingen som bryr sig om det, för dels har de sett mycket på tv om hur poliser i andra länder gör. Och sen så tycker väl de flesta att, men vad fan, det här var ju upprorsmakare. Lås in dem. Finns inte så mycket sympati kvar att ta av. Folks tålamod har tagit slut när det gäller sånt där. Det är väl det handlar om kanske.
Alltså när de här poliserna vittnar i rättegången, alltså de säger verkligen, de försökte döda oss.
Mörda tror jag till
och med. Ja, de försökte mörda oss. Pensionärer, barn, de försökte mörda oss. Det kan du inte säga att, ja, men det är för att ni hade den här taktiken. Det är därför. Men om jag får ge min syn.
Men det sa de. Det var det Uppdrag granskning
sa. Ja, jag fattar inte varför.
Alltså det har med taktiken att göra. Det är faktum. Det har Uppdrag granskning belagt i 4 avsnitt. Jag förstår inte riktigt varför du vill kasta någon skugga över en public service-produktion.
Ja då. Tar alla chanser. Ja, nej, men vad sa du, Mustafa?
Jag tror så här, jag tror att det är två scenarios här som Uppdrag granskning missar. Det ena scenariot, det här är det bästa scenariot. Det är att anledningen till att vi såg de här kravallerna, det är att vi har totalt misslyckats med den här multikulturella idén att människor kan vara med varandra och att och det ska inte vara någon friktion. Och att de som har kommit hit, de har inte fattat vad det är för ett samhälle. Hur det är att bo här, vad som förväntas av en, vad yttrandefrihet är, vad ett sekulärt samhälle är, vad rättsstaten är, vad polisens våldsmonopol innebär. Att de var inte där med Paludan för att de delar hans uppfattningar. De var där för att skydda hans rätt till att ha de uppfattningarna. Man har inte fattat det.
Det är best case scenario.
Det är best case scenario. Mm. Okej, okay, för att, okej. Okay. Det andra scenariot, den är mycket värre, och det är att många har förstått vad det är för ett samhälle. De vet vad yttrandefrihet är. De vet att polisen har våldsmonopolet. De vet att det är ett sekulärt samhälle, men de säger nej, vi vill inte ha med det att göra. Det här är för mycket för oss. Lämna oss i fred. Era lagar och era sätt att se på samhället, det gäller inte i de här områdena. Och hur ska du då, för att du kan inte svaret vara från samhällets sida, vi måste ge dem mer information.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De har redan information. Hur gör vi då?
Ja, om de har information. För Uppdrag granskning visar ju att de inte hade information. De visar ju att, först så visar de ett exempel på en liten småstad där alla så kallade goda krafter, civilsamhället, moskéer fick information. Det blev inga kravaller. Och sen så visar man då, jag tror det var Örebro och Norrköping, där blir det kravaller, och det är på grund av bristande information.
Alltså det där i Örebro, det stämmer inte. Polisen hade väldigt mycket kontakt med moskéer, med civilsamhället där. Det blev ändå upplopp. Men i programmet framställs det som att de borde ha haft ännu mer.
Men de pratade ju med den här Yusuf Abdov, som är ordförande för moskén i Örebro. Och han sa ju att han hade inte fått tillräckligt information. Och det,
att man inte får mörda poliser?
Till exempel. Alltså, han hade också otillräcklig information 2018 då han tydligen fuskade med skatten 500 000. Och sen så var han ju socialdemokratisk politiker men fick gå på grund av det. Så jag vet inte riktigt varför du betvivlar hans ord.
Ja, men alltså, men så här, de här koranbränningarna.
Han var det alltså.
Ja, tittar du?
Ja, det är så.
Ja, jäklar. Mm. Ja, det ser jag. Mm.
Nu visar jag alltså pojkar Mustafa och Jensen är en hemsida, SVTs hemsida faktiskt, och där så står det att kommunpolitiker i Örebro lämnar Socialdemokraterna.
Vilket år var det där?
2018.
Oh shit.
Men har inte han, Paludan, varit i jättemånga orter och bränt koranen, det har inte hänt någonting, flera andra tillfällen?
Jo.
Och nu händer det här.
Mm.
Så vad då, hade polisen varit omkring och haft jättemycket möten och information i varje tillfälle? Det hade de ju inte heller. Det var ju den här gången det hände någonting. Det var någon gnista.
Gångerna, för det var ju...
Precis.
Ja, den veckan, hela den
alltså
veckan.
Alltså den veckan, ja.
Men tror ni att Uppdrag granskning skulle kunna göra ett program som handlar om till exempel fotbollskravaller? Och så skulle man ha som förklaringsmodell att de här AIK och Hammarby-fansen, de beter sig så här, slår sönder Stockholms innerstad och slår sönder restauranger, för de har inte fått tillräckligt mycket information om att man inte får göra så i Sverige.
Det är ju uppenbart att det skulle de aldrig göra, för att det handlar om vita svenskar som har tillräckligt med information, inte dumma invandrare som inte kan ta till sig text.
Du menar den låga förväntningarnas rasism?
Det är ett klassiskt exempel på låga förväntningars rasism, men det finns också någonting som jag blir varse om när jag ser Uppdrag granskning från den andra sidan, de som bor i utsatta områden, det är att de lider av en slags höga förväntningars rasism mot majoritetssamhället och polisen. De säger saker som att jag gick ut för att hjälpa till. Och varför kunde inte polisen se mig som en individ bland den här massan, att jag var faktiskt där för att hjälpa till?
Jag sprang runt och hjälpte till.
Precis.
Bland folk som sprang runt och kastade sten.
Exakt. De skulle ha sett mig i den massan och behandlat mig annorlunda jämfört med andra för att jag är en individ. Det här är en slags höga förväntningar på väst och vita mannen, att ni ska veta bättre. Ni kan ju det här. De skulle aldrig resonera på det sättet i något annat land eller sina egna hemländer. Och så sitter de och säger så här, jag fick 6 år för det här. Det är helt orimligt, säger han. Och så vill de att polisen ska ta 50% av ansvaret. Du vet, när jag såg att de fick 6 år var, då blev jag lite glad och lite stolt. Men nu har ju
HD
gått ut och sagt att det är för sträng straff. Så alla har fått sina straff sänkta nu. Och flera kommer få sina straff sänkta. Från 6 år kanske till 2 år.
Helt rimligt om de bara var där och hjälpte till.
Ja, om de var det. Hur var det med den här snubben som jobbade där i Örebro som någon slags typ Fryshuset personledare som skulle... Blev han dömd? Han som jobbade åt kommunen?
Jag tror det. Han som har liknande namn som Hanif Bali, fast han heter något annat.
Just det, ja.
Hani
heter han, och någonting med B.
Han fick fängelse, va? Eller? För han hade blivit fångats på övervakningskameror när han var med i kravallerna. Fast han jobbade åt kommunen med att få ungdomar att sluta med sånt där.
Jag tyckte det var i alla fall en sak som var talande i dokumentären. Det var ju, det här var bara ett kort ögonblick. Jag minns inte om det var del 2 eller 3. När de säger, vi har varit i krig, ni har inte varit i krig.
Mm.
Vi får se hur det här kommer gå.
Mm.
Mm. Apropå det du sa om att det är just Norrköping och Örebro som verkar explodera och massa andra orter gör inte det. Tror du det kan ha någonting med saken att göra?
Kanske. En annan grej i Uppdrag granskning som poliserna vittnar om är att när de tar fram vapnet och siktar mot dem, då tar de upp skjortan och säger, men skjut då. Och vet du vad det här är? De synar polisen.
Ja, det är precis det de gör.
De har fattat att ni kommer inte skjuta.
Det är inte USA.
Exakt.
Eller El Salvador.
Men det var också intressant, också en kort passus från den här dokumentären som de har gjort. Det är ju, apropå det du sa, att folk sitter hemma och tittar på cops och sådär. För vad som hände när polisen verkligen skjuter dem i benet är att det blir helt lugnt.
Ja.
Allting bara lugnade ner sig. Allt han behövde göra var att skjuta någon i benet.
Mm. Men det fanns så många andra sekvenser som jag tror att om amerikansk polis ser det här, fransk polis ser det här, så kommer de säga, varför skjuter ni inte? Det här är klockren nödvärn. Det är en polis som är med där som säger, jag tänkte verkligen, ska jag skjuta? Ska jag skjuta? Nej, jag ska inte skjuta.
Och sen ångrar sig. Tänkt på det varje dag sedan dess.
Ja.
Borde skjutit.
Men de använder tårgas, va? Men ganska lite. För vi har ju nästan alla som polis, svensk polis använder tårgas, eller hur? Ytterst sällan.
Mm.
I andra länder så är det bara, det hade varit helt vitt, en vit dimma där av tårgas. Men vi kör inte riktigt det i Sverige.
Mm.
Först på sistone vi har börjat använda det, tror jag.
Och till slut så är det en kvinnlig polis som skriker till dem, fattar ni inte, vi kommer skjuta era barn.
Mm.
Och det här framställer, tycker jag, Uppdrag granskning som att hon hotar dem att vi ska skjuta era barn.
Hon vill skjuta barn.
Hon vill skjuta barn. Men alltså om du lyssnar på hennes röst. Mm. Hon är helt uppgiven.
Mm.
Hon försöker resonera med dem. Så här, fattar ni inte? Om inte ni går hem så kan era barn bli skjutna av oss. Mm. Det vill vi inte. Fattar ni inte det?
Polisen har ju hjälmar. Och de har skyddsutrustning. Så vad är problemet? Det är ju bara handbollsstora stenar som kommer regnandes. Och SVT har ju faktiskt försvarat palestinier som beter sig så nu i hur många decennium? Många decennium. Det är ju bara lite sten. Så varför använder israeliska polisen och militären sådant övervåld?
När vi var i Frankrike nu, eller efter jul, jag och Mustafa, och det här är ju skildrat i boken också, av vår bok. Då råkade vi hamna i de här passionsdemonstrationerna. Vi gick med i demonstrationståget i Paris. Och då såg vi ju polisen vilka resurser de hade där, och de stod liksom bara och väntade på att det skulle dra igång någon slags kravaller så de kunde gå in. Och då säger Mustafa när vi går förbi ett stort, stort sånt här polisfordon, och så han bara, kolla på det där. Och så kollar jag till höger och ser att det där kravallfordonet hade som en stor plog längst fram, mm, och vattenkanoner. Och man bara, ja just det, det finns ju faktiskt sån utrustning. Och de hade ju satt in det på en gång där, och det hade urartat, vilket de gör.
Och de har kulsprutepistoler.
Ja, det också såg vi att de hade, och en jävla massa resurser. Nu var det inte så våldsamt den kvällen vi var med, men man märks att man som svensk hajar man till när man ser ett kravallfordon med en plog, och så tänker man, vad ska plogen vara till? Och så inser man, ja just den ska ploga människor. Så det är en helt annan kultur där nere, ett helt annat våld som man på.
Det kan man lugnt säga. Och nu har de alltså gjort 4 stycken halvtimmar Uppdrag granskning. Där folk får nämna vissa saker, men man går egentligen inte in på det du är ute efter, att det här var inte gängkriminella, inte islamistiska terrorister som har varit ner och slagits med IS, utan det var helt vanliga människor som bor i det här området och inte tycker att polisen hör hemma där.
Så här skadad är jag. När Thornberg, vår rikspolischef, gick ut i början och sa, det här är kriminella gäng i de här områdena som organiserat och liksom har hämtat stenar liksom, taktiskt för att göra det här. För att de inte gillar att bidra. Jag blev glad. Jag tänkte, yes, det här är ett gäng som har liksom organiserat det här. Då finns det lite hopp.
Mm.
Och sen kom det senare den här externa utredaren som bara, nej, alltså de gängkriminella försöker till och med stoppa dem. För att de vill inte ha uppmärksamhet. Utan det här var helt vanlig folk. Så här, det kanske är för stor fråga för Uppdrag granskning och för Sverige att ta in.
Vad är den frågan? Det är det jag försöker få dig att formulera här.
Ja, men att
tänk på vad du säger nu.
Att det går inte åt rätt håll.
Nej,
vi har varit naiva.
Det är inte frågan du försöker formulera.
Men formulera det åt mig.
Du undrar hur de här människorna som försörjs av svenska skattebetalare kan bete sig så här, som att det är deras mark, deras land, inte svenskarnas land och inte den svenska statsmaktens land. Det är väl vad du undrar.
Ja.
Ja, och vad man ska göra med dem.
Och när vi var till Finland då och gjorde en jämförelse i vår bok om det här, då insåg vi ju då att där är det än så länge helt annorlunda i ett grannland som ligger ett stenkast bort. Så det är ingen naturlag att det måste vara så i Sverige. Jag tror att många svenskar skulle vilja åka på studiebesök till Finland och se att, nej men shit, våra samhällen är nästan identiska. Men när det gäller hur kriminalitet har växt fram och hur polisen agerar mot dem, så är det helt olika ändan aspektet.
Ja, ni fick åka med en polis i Helsinki.
Till deras värsta område, som inte var så kanske hemskt. Men...
Nej, men du brukar kunna hitta saker att klaga på ändå, Jens. Så vad var problemet här?
Jag vet inte, jag minns inte.
Hade de städat för dåligt i hörnen? Eller?
Nej, vi försökte köpa knark av några ungdomar som vi fördomsfullt tyckte såg ut som sådana som säljer knark.
Ja.
Men de ungdomarna berättade för oss att de vill ju bli poliser. Alltså de såg ut som svenska förortskids med hiphopkläder och så. Och när Mustafa frågade dem, vad tycker ni om polisen här ute? Då hade ju vi trott att de skulle säga att de är brutala och de misshandlar oss. Och
de är rasister
och hoppar på oss. Men de sa ju att de själva ville bli poliser. Och de sa, Finnish police, best in the world. De var stolta över sin polis. Vi trodde inte våra öron.
Men de här killarna gillade svensk hiphop också.
Det var ju det.
Väldigt intresserade av svensk hiphop. Och tyckte att svenska killarna och var väldigt coola. Och de ville väldigt gärna att jag skulle ordna så att de gjorde ett studiebesök i Rinkeby.
Vi har alla konstiga drömmar.
Ja, och så sa de, om vi kommer dit, kommer det bli problem? Och då sa jag, alltså nej, för att ni ser ut som många av dem, så det skulle vara lugnt. Då blev de besvikna.
Mm.
Och då sa jag, för att muntra upp dem lite så här, fast i och för sig, de kommer nu se att ni inte är från deras område, då kanske det blir lite problem, då vart de lite glada.
Det mest talande av hela det besöket när vi var ute och åkte med polisen i Finland, det är ju när Mustafa visar filmer från Sverige på hur kriminella i Sverige, eller bara de som bor i vissa riskområden, mopsar upp sig mot polisen och svarar emot och kallar dem för jävla fitta och sådär. De här poliserna var helt fascinerade av dem, klipper och bara, va? Nej men gud, gör de så här? Och då förstår man också som svensk att nej, men vad fan, vi är ett jävla extremt land.
Men om samma videoklipp, om jag visar upp, om jag ser dem och vi tar upp det i sista måltiden med Hanif Azizi som också är polis. Vi är så pass skadade så att vi börjar ju liksom förklara varför det blir så. Ja, nej, men vi är ju inte så många och vi försöker ju deeskalera situationen då. Du vet, vi är en del av problemet på ett sätt. Mm. Medan i Finland är de bara, ja, det känner inte vi igen hos oss och vi skulle inte acceptera det.
Det var ju så roligt för att när vi visar de här klippen, då pratar de här poliserna med varandra upprört på finska i 5-6 minuter. Och sen vi sitter och tittar på dem och sen så här, hallå, vad pratar de om? Ja, det där såg inte bra. Men man förstod att de sagt något annat, bara jävla dumma svenskar, hur fan kan de låta dem hålla på så där? Så vi skulle haft en tolk med oss där.
Ja, och då är Hanif Azizi ändå inte från början svensk.
Nej, nej, nej. Men han är så pass assimilerad i det svenska så att han tror på dialog och det är inget fel på dialog. Men,
och det noterades ju också i den här dokumentären av Uppdrag granskning att det som kommer krävas framöver, det är ju mer förebyggande arbete helt enkelt.
Mm. Det finns de i Sverige med polisbakgrund bland annat som gör karriärer och föreläser på att prata på det viset. Mer resurser till skolan, mer resurser till socionomer. De förklarar aldrig vad de menar med resurser och allt det där. Men om du säger det, då finns det en klass av människor som säger, fan vad klok han är. Mm. Honom borde vi bjuda in på en föreläsning. Och så upprepar de det här gamla mantrat som att vi aldrig har satsat på socialtjänsten. Vi har aldrig satsat på skolor i de här områdena. Om du åker till Tensta, Rinkeby. Alltså när jag växte upp, vi spelade på grusplan fotboll. De har liksom 2-3 konstgräsplan. Mm. Med helt nya mål. Och det ser helt fantastiskt ut. De har egna graffitivägg. De har basketplan. De har skateramper.
Klätterväg.
Allt. Mm. Så jag så här, om jag är inte ideologisk av mig och jag skriver det här i boken att hade det funkat med fritidsgårdar?
Då hade vi varit världens säkraste land.
Ja, och jag hade sagt till högern, fuck you, det funkar ju, vad fan är ett problem? Mm. Men det har inte funkat. Men om du upprepar det, då finns det de som ser bra.
Men är det inte rätt då att Dimmis ska betala för en basketplan och fotbollsplan?
Dimmis?
Ja.
Dimmis, vad är det?
Ja, det är vad man kallas om man lever under muslimska överhöghet.
Jaha, med DHI. Ja, dimmis, ja.
Skatt.
Jag förstår. Mm.
Jag tror
att... För det är en attityd man skulle kunna ha.
Men jag tror inte att det är så infernaliskt och jag tror att det är ganska få som tänker så som bor i de här områdena. Utan det är mer som... Ni alla hade kompisar när ni var små som fick göra som de ville. Som kom från familjer som hade en sån här, ja men här får du pengar, spring och köp godis. Och hur de var, och jag tror att alla vi tre kom förmodligen från hem som var lite strängare. Det var inte helt fria tyglar, eller hur?
Nej, inte för min del.
Nej, och vi blev ju ganska välfostrade. Du hade ju definitivt inte en sån uppväxt. Du fick ju jobba varenda jävla helg och sköta dig. Men kom ihåg de kompisar man hade i skolan som märkte att det gick att utnyttja situationen. Vad gjorde de? De ännu mer. Jag vill ha mer godis. Jag vill vara ute ännu längre. Och så gav föräldrarna efter. Och de blev ganska omöjliga att ha att göra med dem.
Det finns ett avsnitt i Simpsons där Bart vill ha ett spel.
Ja.
Och så får han inte det för de har inte råd. Och så går han till en spelbutik och ser en ung pojke i hans ålder som är där med sin mamma. Och då säger pojken så här, jag vill ha det där spelet. Och hon bara, men du fick ju det där spelet. Jag vill ha den igen.
Mm.
Och då köper mamman det till honom och så säger han typ, fuck you mamma eller något sånt där. Och så säger Bart, wow, he's the luckiest kid in the world.
Och det var ju så man resonerar som barn. Ja. Han får vad han vill. Jag hade en kompis när jag följde med honom hemma, han var läkarson. Och så gick han, vi var ensamma hemma hos honom och så gick vi hem till honom efter skolan. Och så gick han rakt till kylskåpet, så öppnade han det och så stod det en sån här ohoj, chokladsås tub. Så skruvade han av lock och så bara hällde han så här rakt ner i munnen. Och jag hade aldrig sett något liknande. Men jag tänkte också, he's the luckiest kid in the world. Så gick jag hem och berättade det här för mamma och hon bara, men förstår du hur mycket hål i tänderna han har? Och då var jag så här, ja just det, hon kanske inte var så jävla häftig.
Diabetes.
Och det också. Mm.
Men alltså det är ju det vi har gjort med invandringen i Sverige. Ja. Vi, alltså, svenskarna har egentligen aldrig varit intresserade av ett mångkulturellt samhälle, att vi ska träffas och lära oss av varandra. Inte på riktigt.
De umgås ju inte med varandra. Varför skulle de vilja ha en massa invandrare här?
Nej, de här människorna har kommit hit på nåder. Det har varit välgörenhet. Mm. Och man har sagt, om ni bara får pengar av oss så slipper vi umgås med er.
Så slipper vi ha dåligt samvete för att vi lever som vi gör.
Ja, och till slut har de här människorna insett att ni vill egentligen inte ha med oss att göra. Vi har kommit hit som välgörenhetsprojekt. Fuck you. Nu ska vi fan jävlas tillbaka.
Mm, det blir en naturlig konsekvens.
Ja, för att ni vill att vi ska bara vara tacksamma och tysta.
Ja, men hur tror du man känner då? Du är ju liksom första generationen, men tänk att födas här och höra att så här, men du ska vara tacksam. Mm. Jag har fått höra det.
Mm. Mm.
Jag tycker inte att jag ska behöva vara tacksam.
För att, har de sagt det när du var på SVT?
Jag är inte
du
ska mer tacksam än någon annan i alla fall.
Nej, du ska vara tacksam att du får jobba på SVT. Sa de det till dig när du jobbade där?
Absolut.
Sa de det?
Ja, absolut.
Var inte du judiskt alibi åt dem, apropå det?
Jo.
Då vill jag säga själv att du var det.
Ja. Jag har ofta tänkt, för att återvända till diskussionen och, utan att jämföra.
Jag bara säga, Zlatan var ute nu. Såg ni vad han sa om Qatar?
Ja, jag såg vad han sa om Qatar. Han fick jämföra Qatar och Sverige. Och mm-hmm. Eftersom han är expert på komparativ politik.
Det också.
Så sa han, ja, men i Sverige finns det mycket droger. I Qatar finns inga droger. I Sverige finns mycket brottslighet. I Qatar finns ingen brottslighet.
Mm.
Så det finns ett system som funkar. And it sure as fuck ain't Swedens.
Men det är ju det är som när de sa om att Mussolini fick tågen i Italien att gå i tid.
Ja.
Han var ju diktator, men tågen gick i tid i alla fall.
Mm. Men tågen gick i tid.
Ja.
Mm.
Men min poäng med Zlatan var att det är många på Twitter som på vänsterkanten som skriver till honom: Zlatan, hade det inte varit för Sverige, då hade inte din familj fått komma hit för det här systemet.
De drar det kortet. Ja. Dåligt samvete kortet.
Ja, du hade inte fötts om det inte vore för Sverige. Den här snubben har fucking satt Sverige på kartan. Han har gett tillbaka mer än någon annan. Men han får, det han säger är dumt. Zlatan är dum i huvudet. Det är han. Men det han säger är ju sant. På ett sätt. Det finns inga droger i Qatar. Och det finns en trygghet där. Sen mänsklig rättighet, jag håller med. Jag hade inte sagt det på det viset. Men det svider så mycket att det kommer från Zlatan. För han ska ju hålla käften och vara tacksam.
Och han borde veta bättre.
Han borde veta bättre. Och han ska alltid ge en bra bild av Sverige.
Mm.
Och alltså, vet du vad? Jag tror att om Zlatan ser det där, han kommer gå med i medborgarsamling.
Men tror inte du att han trollar dem lite också när han säger sådär? Tror inte han också vet att han får den reaktionen?
Zlatan spelar ju alltid bättre fotboll när han skapar en bild av att folk hatar honom.
Ja.
Så gör ju Michael Jordan också. Oh, ja. Så gör de stora spelarna att de skapar en bild av hela världen emot dem. Och det sporrar dem till att spela bättre.
Och Anders Lindberg gör också så. Det är exakt det. Nu beskrev du hans taktik.
Ja.
Vilket vi märkte.
Ja, jag har ofta tänkt angående just det här med om vi ska återvända till Uppdrag granskning och svenska polisens besatthet av pre-crime. Att om vi bara hade en avdelning inom polisen som utredde brott efter att de har skett, så att man kan straffa brottslingar, så kanske gäster som har blivit inbjudna hit eller kommit hit på eget bevåg skulle kanske ha lite mer respekt för oss då. Men det är väl svårt att respektera oss idag, är det inte?
Som land, ja. Eller folk?
Ja.
Ja, men det är samma i skolan. Vad tyckte man om lärare som gav... Om man märkte att en lärare gav efter för påtryckningar, vad gjorde man som elev då? Jag säger inte att just vi gjorde det, men många elever, de utnyttjade det. Och provocerade läraren ännu mer tills topplocket rök och läraren fick ett spel och började skrika.
Mm.
Och det tyckte man ju som elev var jätteroligt.
Ja, liksom.
Och det känns ju liksom att kravallerna är nästan lite så. Vi kan se hur långt vi kan ta det här.
Mm.
Nu kapar vi polisbilen och åker runt med den så här, vilket de gjorde. Och läraren gör fortfarande ingenting.
Nej, tills någon faktiskt skjuter någon i benet. Ja. Då blir det lugnt.
Mm, det blev ju det.
Mm. Lustigt det där.
Ja, det är lite lustigt.
Mm.
Men inga slutsatser dras av det i den här dokumentären från Uppdrag granskning.
Jag hoppas att de gör en Uppdrag granskning om Uppdrag granskning-dokumentären.
Ja, jag vet inte. Vi väntar väl fortfarande på deras uppdraggranskning om SVT.
Berätta om det. Vi skrev ju om det.
Ja, för Jens har ju skrivit... Jens är ju en så artig och belevad person, så till skillnad från mig har han ju kontakt med alla människor. Det är mitt intryck av det.
Nej, men så här var det.
När vi, Annika Strandhäll var ju på er releasefest.
Ja, det kan vi prata lite om. Det
var
lite
intressant.
Jag fick faktiskt tillfälle att ta henne i hand. Hon har blockat mig på Twitter, så det känns lite märkligt.
Men hälften av dem på release var blockade av henne.
Och hon har kampanjat mot mig med hjälp av den här herr Nilsson. Så hon liksom
Jaha, mot din bok där?
Ja.
Men förstod hon att du var du då? Ja, det gjorde hon kanske.
Jag vet faktiskt inte.
Okay.
Jag gav henne vår bok och då hade du signerat den också till henne.
Ja.
Och då blev hon jätteglad.
Ja, okej. Okay. Ja.
Den där releasefesten var en övning i att, för många tror jag, att lägga band på sig och uppträda civiliserat. Det var ju många intressanta människor på den festen.
Mm.
Petmänniskor, och du var där. Och...
Ja, du tussade ihop mig med någon kvinna.
Och jag och Mia som är chef på Ekot. Mm. Eller på Studio 1. Mm. Du stod och pratade med henne ganska länge. Ganska civiliserat.
Jo. Jag tror att jag hetsade upp med en smula faktiskt.
Men hon var väldigt trevlig.
Men det brukar vi aldrig göra.
Hon var väldigt lugn.
Hon är väldigt lugn.
Ja. Så lugn som man kan vara om man vet att man får betalt av skattebetalarnas pengar oavsett vad man gör.
Men du... Hörru, du sa inte hon till mig när jag kom fram till er sen på kvällen där, då sa ju hon, nu har Aron lovat att vara med i P1, men då ljög hon bara.
Ja, det gjorde hon.
Det var så, ja, att hon kanske skojade då.
Jag förklarade för henne liksom att jag kommer aldrig ställa upp igen, inte för någon av avdelningarna på någon av företagen public service. Och då sa hon så, men det är ju tråkigt att döma ut liksom alla redaktioner. Och då sa jag så här, jo men det är faktiskt så att så här, om ett företag blåser dig, ja men 6 gånger i rad, då måste du lära dig en läxa för det senare. Du kan inte liksom...
Inte vara som Jens, åka dit. Nej. När de ringer.
Nej.
Men i boken, vad det jag skulle komma till, vi hörde av oss till Axel Gård Humlesjö, heter han det, han som är ansvarig utgivare på Uppdrag granskning, när vi gav ut vår bok Älskade Public Service. Och då frågade vi dem i något kapitel, kommer ni inte någon gång att granska er själva, ert eget företag? Och då svarade Axel oss att jo, det är på gång, skrev han.
Mm.
Jag har kvar det här mejlet. Och det här är ju över ett år sedan. Och jag fick intryck av att de höll på med att gräva om sig själva. Men det verkar
inte. Rom byggdes inte på en dag. Vi får vänta 400 år innan vi ser resultatet av det här projektet.
Ja, de har ju medierna också. Så att,
ja. Men nu ska det inte handla om vår bok Älskade Public Service.
Nej,
det skulle handla om er bok.
Ja, det lilla landet som ångrade sig. Ja. Ånger. Svår känsla.
Ja, det är en svår känsla. Har du lust att beskriva den?
Den är väldigt privat. Tror jag för de flesta. Att ångra sig och erkänna att man ångrar sig, det är någonting som sitter långt inne.
Har du ångrat dig om något, Aron?
Ja, det har jag gjort massor med gånger.
Kan du berätta om något specifikt?
Något specifikt?
Ja, som du ångrat dig.
Ja, absolut. Det första jag kommer att tänka på nu var när min moster hade lämnat bilen olåst. Jag var väl 4 eller 5 år gammal och så gick jag in i bilen. Jag visste att jag inte fick gå in i bilen. Och så, det var en Citroën, så den hade liksom en handbroms som ser ut ungefär som en handsåg. Jag vet inte om ni har sett dem, ett stort gult handtag. Så drog jag i den och sen så rullade bilen in på gården med alla barnen där de lekte. Det var väl den utskällningen efter det fick jag ju ånger över mitt beteende.
Men det hände ingenting? Du skadade inte någon?
Nej.
Ja, skönt.
Ja. Men i vuxen ålder att erkänna att man ångrar någonting, det har jag märkt.
Men det var bara det första jag kom att tänka på.
Ja.
I en lång radda av saker jag ångrar.
Jo, men som barn ångrar man ju massa grejer. Och även som vuxen kan du ju ångra att du kanske har något banalt sådär att jag borde ha. Åkt, tagit den där billiga resan och så var det någon annan som tog den. Jag ångrar att jag inte bara slog till eller något sånt där. Men att som land ångra sig med något så stort som invandring och integration och kriminalitet eller hur man bekämpar kriminalitet, det blir väldigt förutmjukande att man måste erkänna att vi gjorde fel. Och jag tror svenskar inte riktigt tycker om det. Vi brukar ju få lära oss att i Mellanöstern så får man aldrig erkänna att man har gjort fel. Eller kanske i andra delar, stora delar av andra världen så får man inte göra det. Jag tror inte svenskar gillar det heller.
Nej, det är mitt intryck. Aldrig, utan man sopar bara misslyckandet under mattan.
Ja, hålla masken.
Ja, och sen så rusar man vidare till nästa katastrof. Och det är nästan alltid samma mekanismer bakom nästa katastrof som det var i föregående. Det vill säga grupptänk och kollektivism.
Var det inte så när vi var i Japan också att vi fick intryck av att japaner om man frågar dem hur hittar vi dit, så även om de inte visste så pekar de ändå hur man skulle gå, för att man får inte visa att man inte vet. Och vi är inte så jävla mycket bättre där.
Ja, men det kan också bero på att japaner har blivit ombedda om hjälp och måste hjälpa till.
Ja, men svenska politiker och journalister, de erkänner väl inte att de inte hade en jävla aning om vad de höll på med under de här mångkulturåren. Liksom. Det kommer alltså, de aldrig erkänna.
Vi har just släppt 250 års låtsasneutralitet för att ansöka om medlemskap i NATO.
Mm.
Och de som började leda oss in i den unionen, de har ju varit emot hela sina liv.
Aftonbladets ledarsida?
Ja, bland annat. Mm. Aftonbladets ledarsida. Mm. Jag menar Magdalena Andersson, Peter Hultqvist.
Det var ju bara ett år sedan, va?
Så
det var
ja, men vänta.
Det var inte ens ett år sedan. Nej. Det var flera månader efter kriget i Ukraina ägde rum som svenska politiker. På grund av att vår armé bestämde sig för att gå med i NATO. Det vill säga Finland.
Men vi sa Hultqvist vid något tillfälle att så länge jag är försvarsminister kommer vi aldrig gå med i NATO.
Ja.
Och så ganska kort efter det så skulle vi gå med i NATO.
För de har ingen skam i kroppen.
De är pragmatiker. Det är ju bra att man kan ändra sig om man har fel.
Ja, fast det är ju inte... Det här är ju problemet. Att så här, om svenskarna hade satt sig ner någon gång, nu går ju inte det för vi har ett public service som förvirrar saken. Och så diskuterar man vilka mekanismer är det som gör att vi hamnar i religiös extas med jämna mellanrum och får för oss någonting som är alltså helt verklighetsfrånvänt. Och som vanligtvis, alltså man behöver liksom inte ens undersöka saker på marken, utan du kan med hjälp av ord och meningar resonera dig fram till att det inte kommer gå.
Mm.
Ja? Och ändå så gör vi det. Och jag tror att svenskar har en helt... Alltså det är en fenomenal oförmåga att förstå kopplingen mellan teori och praktik. Mellan ideologi och utfall.
Men vet du vad du
mellan
bottnar
vad
i?
Du tror på och vad som faktiskt sker i verkligheten.
Så är det. Men vet du vad? Jag har en spaning. Jag kommer på vad det där bottnar i. Jag tror på 50, 60, 70-talet när en handfull svenska idrottsmän och kvinnor plötsligt började lyckas ut i världen. Stenmark, Ingo, Björn Borg, Pelle Lindberg, hockeymålvakten, Salming, alla de här, det är kanske 10-20 av de här, och pingisspelarna inte minst och så. Då fick man alltid vara så här, det är så fantastiskt, ett så litet land som Sverige lyckas producera så många världsstjärnor. Och jag tror att Sverige fick lite stort huvud då under de här åren och bara, fan vad vi är bra. Som har fått fram Björn Borg och Stenmark och sådär.
Mm.
Och så har det där smittat av sig på att ja, men då klarar vi det här med integration. Vi är världsmästare på det också.
Mm. Vi fick hybris.
Ja, vi fick hybris. Ja, men du brukar ju säga det.
Det är intressant att en nation som alltså visar sig vara bra på att sparka runt en sfär med fötterna på en gräsplan plötsligt tror sig kunna klara av vad som helst. För jag menar, det är inte som att vi producerade ett obscent antal stora matematiker eller... filosofer.
Nej, men ganska många uppfinnare.
Ja.
Och mekaniker och ingenjörer.
Ja. Vi har ju, tror jag, flest OS-medaljer per capita.
Ja, något sånt, ja. Mm. Och det gjorde väl någonting med självbilden?
Ja, det är säkert.
Och musikundret, inte minst.
Brukar inte vissa få den hybrisen, typ skådespelare får det och musiker, Kanye West kanske, för exempel.
Ja,
att han är ett geni på ett område, så tänker man, varför skulle jag inte vara det på det här området också?
Ja.
Och ibland kanske det stämmer. Ronald Reagan var ju skådis och bara, kan bli president. Det gick ju rätt bra.
Ja, men det är skådespelare som skådespelare. Det är egentligen samma jobb.
Ja, det var
så jag vet inte riktigt. Men det hade varit skillnad om vi hade varit bra på typ matte. Vi har fått ut liksom. Vi har prånglat ur flest mattegenier per capita. Mm. Då kan man tänka sig, men det är ändå intellektuellt arbete. Det kanske går att överföra på andra områden. Men nu pratar vi alltså bokstavligt om människor som med bräder på fötterna kan ta sig fram snabbt genom snö.
Gunde Svan.
Ja. Till exempel.
Mm.
Ja. Fast Aron, har vi nog inte lyckats med teori och praktik innan med hela folkhemmet?
Jo, det gjorde vi.
Det var ju social ingenjörskap.
Absolut. Och det är det lustigaste av allt. Därför att en del av det som byggde den politiken var ju alltså en idé om att det inte existerar metafysik.
Mm.
Att allting bara är materia.
Ja.
Ja. Och det tog oss till en viss punkt och sen efter det inte så mycket. Och det kanske lämnade också ett väldigt stort andligt tomrum som nu fylls med MeToo och BLM och annan neohedonistisk skit.
Men är inte svensk vänster och Trump väldigt lika.
Jag tycker det.
På det, i det avseendet att Trump, han säger ofta så här att allting är best in the world. Vad han brukar säga, it's the best. När han har gjort någonting, då är det alltid det bästa liksom.
It's amazing.
Ja, och liksom han hittar på någonting så är det alltid det bästa som mänskligheten någonsin har frambringat. Men vi, vänstern pratar, de ska alltid prata om vi ska ha Europas bästa skola.
Mm.
Vi ska ha den bästa integrationen.
Yep.
Och det vi gör här i Sverige, det ska alltid vara bäst. Vi siktar alltid och ska vara bäst i hela världen.
Mm.
Och där tycker jag att sossarna och Trump är väldigt lika. Va?
Mm, men då glömmer du en sak. I Sverige är det bäst att vara lagom.
Mm, men så har det inte varit med de här projekten, skolan, integrationen, vården. Vi ska ha det bästa i världen, inte så här lagom. Vi ska vara bäst i världen.
Ja.
Jag hörde det här om dagen bara någonting. Att nu ska Sverige ha vi ska ha bästa, vad fan var det? Typ korruptionsbekämpning eller någonting. Vi ska alltid vara bäst. Trots att vi längre inte riktigt klarar av att vara
bäst. Har inte
bäst.
Ni fått höra det där? För jag gick ju inte skolan på 80-talet i Sverige.
Mm.
Att Sverige är bäst.
Jo.
Jo, på mycket.
Bästa liksom, ekonomiska systemet, bästa skolan.
Jag tycker det blir värre på slutet.
Att det fortfarande nu liksom framhärdar de trots att vi inte har så mycket att visa upp. Varenda gång det kommer ut en ny lista om hur bra vi är.
Ja, det är det jag menar.
Gjord av någon person som man inte kan bekräfta dess ursprung.
Ja.
Så plötsligt så retweetar hela svenska vänstern den här listan om att Sverige minsann är världens bästa land. Men svenskarna är världens lyckligaste folk efter danskarna, men det får man inte nämna.
Fan vad skönt om någon svensk politiker kunde någon gång säga, typ så här, Johan Persson kunde säga, vi ska ha Europas näst bästa skola. Och vi ska liksom, det ska vi klara. Och vilken media han skulle få på det. Alla skulle bara, vadå, varför inte bäst? Nej, men vi är inte tillräckligt bra, vi kommer inte klara det. Men näst bäst av alla, det är väl ganska bra ändå.
Ja, eller som du har krävt, att 100% förtroende för public service.
Ja, exakt. Ja, de vill gärna ha det, vilket skulle vara helt bisarrt om de fick.
Ja. Ja, men då tackar jag i alla fall herrarna Panshiri och Galman för att de återigen tog sig förbi dekonstruktiv kritik. Tack så mycket, mina herrar.
Tack.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Mustafa Panshiri och Jens Galman. Deras bok Det lilla landet som ångrade sig finner du i vanliga boklådor. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som inte stöder DK ännu kan göra det på patreon.com/aronflam i ett ord. Annars går det bra att donera pengar på PayPal, via Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Vill du hellre stötta DK och din egen utveckling kan du alltid köpa en bok på aronflam.com/merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger, Jag älskar att bli citerad och Älskade public service. På aronflam.com/merchandise hittar du också affischer, t-shirts och muggar som gör att du kan njuta av ditt morgonkaffe samtidigt som du i lugn och ro triggar eventuella socialister vid frukostbordet. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.